Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och jag är helt nyvaken när jag spelar in det här. Det är därför jag låter så här. Snart börjar min podcast Arkivsamtal och snart så ska jag på rättegång mot ryska staten på Åland. 11 januari är den rättegången. Om ni vill veta lite mer om den så kolla in Facebookgruppen som heter Simon och Frey vs Ryska staten. Johannes Bränning, som ni kanske har hört i den här podden tidigare, han vill filma och göra en minidokumentär om rättegången. Om ni vill att det blir av så behöver han lite pengar till resa och boende och lite sånt där. Så stötta honom genom att swisha en slant på 0738 78 38 14. 0738 78 38 14. Mer info om det här hittar ni på nyss nämnda Facebookgrupp. Den 17 januari så kör jag en livepodd på Göteborgs stadsteater med Aron Flam och litteraturkritikern Jenny Högström. Vi ska prata om författaren Michel Houellebecq i samband med att Göteborgs stadsteater sätter upp pjäsen Underkastelse. Gratisbiljetter till livepodden bokar ni på nätet. Passa på att göra det. Googla och hitta dem. Ni kan också följa mig på sociala medier. Sök efter Simon Gärdenfors överallt. Men nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje.
Hej, jag heter Simon Gärdenfors. Och nej, vänta, hörde jag brukar börja. Hallå! Simon Gärdenfors heter jag. Välkomna till Arkivsamtal. I en liten fåtölj snett bredvid mig sitter Jonathan Unge.
I en jättestor fåtölj.
Ja, nu överdriver du tycker jag.
Du vill medelstor. Inte sitta i den lilla fåtöljen, eller hur?
Är det här den lilla fåtöljen? Mm. Jag vill inte sitta på några höga hästar, så att säga. Jag är en man av folket, nere på jorden. Jag har till och med båda fötterna på jorden medan du lite dekadent vilar den ena foten på ditt knä.
Första gången som jag gjorde en podd i de här två fåtöljerna, då var det med Simon.
Simon Chippen Svensson.
Ja, så gjorde vi Dela Sport. Mm. Då hade jag precis fått den här lägenheten och precis köpt de här två fåtöljerna. Då satte han sig som det vore det mest självklara i den stora fåtöljen. Mm. Och sen skulle jag då sitta på den lilla fåniga fåtöljen. Mm. Det tyckte jag var så... Jag kan baxna ibland över den mannens självförtroende. Det är uppenbarligen att det är mannen i huset, herren i huset, som ska sitta i den stora fåtöljen.
Jag satte mig först i den stora fåtöljen och sen så sa du, det är bättre att du sitter där så du kan se datorn. Ja. Men det var egentligen att du ville sitta i den stora fåtöljen som var grejen.
Ja, och jag hade slängt min telefon på sängen och då sa du åt mig att sätta den på flygplansläge. Och då var jag helt övertygad om att det var en list från din sida.
Att jag skulle ta den stora fåtöljen. Ja. Nej, men det gjorde jag inte, va?
Nej, det gjorde du inte. Du är uppenbarligen mycket mer bekväm med din manlighet än jag är.
Jag är ganska bekväm i min manlighet. Mm. Jag skulle, alltså så här, ifall någon hade sagt så här, från och med nu så... Alltså jag hade lika gärna kunnat se mig som icke-binär. Mm-hmm. Jag är så bekväm med min manlighet att jag kan ha och mista den. Jag behöver inte ta avstånd från den ens.
Nej.
Så bekväm är jag i den.
Och någon säger bara, vi kommer ta din manlighet. Då säger du bara...
Ta den. Så säger jag på Sverige också, om till exempel Ryssland skulle invadera. Jag har sett ingen stolthet i mitt land, min manlighet. Jag sätter inte stolthet i så mycket.
Men okej, okay, nu tar vi liksom rent... För det vore ju väldigt jobbigt om ryssarna kom.
Inte om vi bara säger, okej, okay, nu styr ni här.
Ja, men de införde sina okay, konstiga
man får,
lagar.
Man får inte böga.
Man får inte böga, man måste dricka vodka.
Det vodka kan jag tänka mig.
Man måste
men,
hylla Putin.
Okej, och jag är inte just de förtjust i att böga, men jag vill ändå kunna propagera för homosexualitet utan att hamna i fängelse.
Du skulle ju skjuta direkt. Har inte du någon Putin-grej?
Jo, vi ska på rättegång mot ryska Putin. Staten.
Mot ryska staten?
Ryska staten versus far och son, 11 januari.
Har ni anmält dem?
Nej, det är de som har anmält oss.
För?
Besittningsintrång och nedskräpning.
Jaha. Ja, men då är jag nästan på deras sida. Gud vad tråkigt. Varför skräp ni ner? Var inte det på en ö?
Jag vet inte om det var en ö. Det var Åland. Det var rysk mark på Åland.
Ja, ja.
Men
vad lämnade ni för någonting? Papper och sånt?
Det var produktionsbolagets ansvar, anser jag då. Jag är en oskyldig programledare som agerade framför kameran.
Ja.
Det är inte mitt ansvar att forsla bort bögklubben efter att det var produktionsbolagets ansvar.
Ja, men nej, verkligen. Men vad konstigt att de kan anmäla er då. Då borde man faktiskt på riktigt anmäla produktionsbolaget. Det är också de som har pengar, inte så?
Ja, jo. Men produktionsbolaget vill nog att vi ska ta på skuld.
Aha, smart. Vilket smart produktionsbolag. Vad kan ni åka dit på? Ni kan inte bli utlämnade, va?
De yrkar på böter.
Hur mycket då?
Det är det som är lite oklart hur mycket det kommer att bli. Alltså vad den totala kostnaden kommer att bli. Men jag tror att det går att crowdfunda ihop om det skulle knipa.
Mm.
Om man skulle bli punk så är det säkert någon som är inne, kan säkert swisha en spänn eller två.
Jag var väldigt inne tag på att jag skulle göra en crowdfunding för mina CSN-skulder.
Mm. Hur mycket är de på?
Ja, alltså jag tror att de är på mellan 200 och 300 000.
Mm.
Jag vet inte sånt, för jag har inte koll på min ekonomi.
Nej.
Men oj, fy vad jag ångrar det.
Vad ångrar du?
Jag ångrar allt jag läste.
Jaha, du ångrar inte dina planer på crowdfunding?
Nej, nej.
Du ångrar allt du läste?
Ja.
Vill du fresta lyssnarna med några smakprov på vad du har läst?
Litteraturvetenskap A och B.
Du kan börja inleda med dig med, får jag fresta med...
Får jag fresta med denna lilla avsmakningsmeny? Vi börjar med 40 poäng, alltså gamla tiden. Så A- och B-kurs i religionsvetenskap.
Mm.
Sen gick vi över till kulturbegrepp, 20 poäng.
Mm.
Litteraturvetenskap, A och B.
Mm.
Religionshistoria, A och B. Historia, A och B.
Jag har hört nog.
Kriminologi, A. Och så massa pedagogik.
Jag är mätt på den här avsmaken.
Nu har jag inte ens kommit till de cirka 23 olika statistikkurser jag
gått. Okej, om du har klippt i biljakten så att säga. finns det någonting som sticker ut som extra underhållande eller uppseendeväckande?
Internet, 2 poäng.
Oj, där har vi godis. Ja. Där har vi efterrätten. Och 2
lite
poäng
lite
också.
Amir Bush. Inget av det hade jag... inget av det hade jag behövt gå på universitetet för. Jag hade kunnat läsa in allt det.
Men vad hade du gjort istället? För att hade varit bättre att gå på socialbidrag och ägna dig åt fri konst.
Nej,
som
men
jag
vet inte vad. Jag hade kunnat ta mig i kragen och skaffa mig ett jobb. Allt var bra.
Jonathans dotter sitter och kollar på TV samtidigt.
Nej, men vadå? Jag hade ju kunnat jobba, för jag har ju också jobbat.
Mm. Och men var det inte skönare att bara slappa och läsa strökurser?
Jo, det var det. Mm. Men jag har ju skulder på 200-300 000 kronor.
Just det. Det var lite
så jag tänker. Det var jättebra då.
Ja, det var väl lite bara att du sköt upp dina problem.
Ja, precis. Ja. Det där ska vi inte gräva ner oss i.
Jag tänkte att...
Man ska inte ångra något. Man ska aldrig be om ursäkt, eller hur det är. Jag kommer inte ihåg det.
Ja, alltså så här, om du har råkat välta ner en vas hemma hos min mamma.
Mm, då går jag framåt och säger ja. Man ska aldrig ångra något. Man ska inte låta små saker komma i vägen. Och så skulle jag ge henne en rejäl kyss.
Och du säger inte den som någon form av ursäkt, den kyssen. Den är bara på grund av ren passion. Ingen.
Under rättegången kommer jag gå tillbaka till mitt mantra. Jag ska aldrig ångra något. Aldrig med ursäkt.
Nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken.
Och här kommer alternativen. Denna vecka presenterad av Jonathan Unge, eftersom vi är i Jonathan Unges lägenhet.
Okej, vi har mjölk med lång varaktighet, heter det så?
Just det, jag får lite semestervibbar av att dricka sån mjölk eftersom det här konserveringsmedlet, ja. Det associerar jag med utlandsresor.
Ja, men, här, men precis liksom som att man nu mer kan köpa sprit på lördagar så har utlandet kommit till Sverige.
Mm.
Helst att du inte tar den, för det finns bara en skvätt kvar, den behöver jag till kaffe imorgon.
Jag var inte jättesugen på mjölk i alla fall.
Det finns kallt vatten. Jag kan också, jag har också så här liten plast citron.
Oj, en sån gul. Ja, så jag kan
jag kan spruta ner lite.
Mm.
Om du vill ha det lite surt.
Mm.
Jag har Proviva blåbär.
Okej.
Okay. Jag har blåbärssoppa.
Det är mycket blåbär i ditt hem.
Jag har någon sorts jättekonstig tropikjuice fast mer åt safthållet. I en ganska lustig förpackning som jag kommer ihåg att man drack när man var liten.
Pratar vi om Capri Sun?
Ja, just det.
Eller Capri Sun som den heter i USA.
Just det, just det.
Jag tror vi har den europeiska versionen där det står Capri Sun.
Ja, vitt vin.
Mm.
Tort.
Mm.
Jag har whisky. Double Black Johnny Walker.
Mm.
Ett köp från taxfreebutiken på Gran Canarias flygplats.
Mm.
Jag ångrar det något enormt.
Du har mycket ånger i ditt liv.
Ja. Jag ser på mitt liv. Det är så mycket väl ogjort. Men alltså, te har jag också. Det är det, tror jag.
Ska du eller jag välja först?
Jag tycker du väljer först.
Okej. Okay. Får jag ta en... både en Capri Sun och ett litet glas torrt vitt vin?
Ja. Och då tar jag ett stort glas vitt vin.
Mm. Då är vi strax tillbaks med dryckerna. Mm. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Mm. Häng med!
Mm. Vi är tillbaka.
Då är vi tillbaks med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag har... jag tyckte att vinet smakar gott. Mm. Och
kallt och gott det var.
Mm, det var väldigt bra temperatur. Mm. Jag har även smakat på Capri Sun. Ja. Det är den engelska då. På min tid så är det Capri Sunne som då var, jag vet inte, tyskt eller italienskt eller någonting. Och det är multivitamin.
Mm. Är det banan, så?
Ja, det är massa olika. Det är tutti frutti, ska man kunna säga. Ja. Alla frukter som de skulle sagt i Italien. Jag fick ganska nyligen lära mig, eller jag har ett ganska färskt minne av Capri Sun.
Uh-huh.
Som är då att jag var på en spelning på Trädgården, eller vad det heter, i Stockholm.
Mm.
Där ute vid Skanstull, där jag bor, jag ganska nyligen. Då var det där. Och då var det var två Malmö-rappare. Guled och Ozzy.
Mm-hmm.
Som uppträder. Och de är mörkhyade. Jag tror de härstammar från Afrika.
Mm.
och då så var det någon, och så började jag snacka med någon som då...
Men du har ju inte till för det.
Nej, jag alltså, det är egentligen mest afroamerikansk kultur som jag är intresserad av.
Ja.
På samma sätt som du är väldigt förtjust i judisk kultur.
Just det.
Nu är det ju så att du själv då har judisk härkomst.
Ja,
medan jag inte har afroamerikansk härkomst.
Nej, och jag är också den kändaste juden i Malmö.
Oj, det är imponerande.
Tack.
i alla fall när de var där i Stockholm så var det någon, jag vet inte om det var någon i deras management eller om det var någon som jobbade med trädgården som berättade så här, de berättade så här att Ozzy och Gulled på deras rider, vad de ville ha i logen, så var det då att de ville ha Hennessy och Capri Sun.
Mm-hmm.
Eller Capri Sun, jag kommer inte ihåg vilken av varianterna de uttalade. Mm-hmm. Och då så snackade han, sa han, snacka om racial profiling.
Alltså den ena förstår jag, Hennessy förstår jag.
Ja, det var också Capri Sun då som jag höjde ett litet ögonbryn åt. Ja. Jag tänkte för att i USA, då är ju Kool-Aid till exempel väldigt billig sockrig dryck.
Ja.
Den är kodad som afroamerikansk kultur. Men jag tänkte då kanske motsvarigheten, och jag frågade någon av mina kompisar så här, är det så att Capri Sun är kodat som en invandrargrej i Sverige? Och jag fick svaret, jag kan inte citera exakt, men jag fick ungefär svaret, skojar du? Är du dum i huvudet? Det är klart det är.
Aha.
Och sen kollade jag upp det, hittade faktiskt inte mycket om det. Men sen, jag sa att det här var ju multivitamin. Och Ahmed Beran hade en utläggning om att multivitamin var väldigt kodat för förorten liksom, och invandrare.
Ja, för jag undrar inte om jag... Är det vi som snackat om det, eller snackar någon annan om det? Att det vad heter den? Golden?
Ja, just det. Det är nog... det heter något Golden Glock eller något liknande.
Ja, precis. Som är multivitamin. Som man, för det är så här som man kanske brukar se en turre affär. Liksom.
Ja, jag började dricka den när jag flyttade till Möllevångstorget. För de sålde det där så billigt. För 5 kronor för flera liter. Liksom. Och sen så hörde jag då den svenska rapparen Ice och nämnade i en låt också. Alltså multivitamin. Som en sån liksom. Så det är nog mer en svensk invandrarkodad dryck då.
Så om rika svart afroamerikaner i USA, om de går omkring och dricker Golden Glock, eller vad den heter, multivitamin, då är det enligt dig då kulturella appropriering.
Ja, och det är det jag håller på med nu, att jag då dricker Capri Sun multivitamin som trots mina privilegier så liksom åker lite snålskjuts på den här kulturen som invandrarkidsen i Sverige har skapat, har fått lida för liksom. Ja. Så det är det jag gör nu.
Du har fått jättedåliga tänder och ämnesbrist. Kraftövervikt. Och så sitter du här med din supertajta kropp.
Vita tänder. Ett 90 kronors leende.
Ja. Ja, det sticker i ögonen, det förstår jag det.
Apropå det här med kulturell tillhörighet och sådär. Så när jag kom in genom dörren så frågade du vad jag skulle fira jul eller chanukka, vad jag nu valde att kalla det. Och jag berättade då att jag delvis skulle vara hemma hos min pappa som är något av en självutnämnd rebell. Så han vill inte så mycket associeras med julen. Nej. Eller högtider i allmänhet.
Är det också så att man frågar honom så här, som man säger, glad påsk? Han bara, vadå påsk? Och så står han liksom på ICA omringad liksom av chokladdraperade ägg.
Nej.
Han låtsas. Nej, han skulle nämna sig så här. Vad ska du göra under pingst då? Sitter väl hemma?
Och sen så sa jag då att jag ska fira med min mamma och hennes nya sambo Greg.
Ja, just det.
Och du frågade, Greger, är han jidd?
Ja, man kan inte riktigt veta nämligen med den generationen judar. Nej. För att alla de heter ju Leif och Göran och...
Ja, min mamma heter Annette.
Ja, precis, du hör ju.
Och hennes bror heter Robert, som bor i Israel med. Morbror Robert från Israel, en av de mest önskade gästerna i arkivsamtal.
Har han varit med?
Nej, han hade varit med. Det är bara att jag nämnt honom och folk tycker det låter skojigt. Förutom då Fred Allan Gordon som en annan släkting jag har.
Jag tycker ändå att det är lite fint på något sätt att de liksom försökte smälta in i samhället då genom att kalla sig Leif. Det. Och sen då bara lite snabbt säga Silbersky.
Ja, just det. Men sen så då min mammas mamma döpte ändå sina barn till judiska eller bibliska namn i alla fall. Simon, Dan.
Ja, men efter generationen senare har allt judiska namn. Men jag skulle tycka det kanske var lite trevligt liksom om syrierna kommer och så kommer den första kullen bli liksom Sven-Erik Mustafa.
Men så var det väl i USA också att man ser sådär, till exempel asiater då, som Bruce Lee.
Ja, ja.
Att han tog namnet Bruce. Det var vanligt att de tog väldigt amerikanska namn. Men jag sa ju då, när Greger, han är goj.
Mm.
Det vill säga icke-jude. Mm. Och så vill jag få det då till att min mamma har alltid haft djungelfeber.
Ja, just det.
För att hon som judinna har, det är hennes andra goj som hon bor ihop med.
Kan inte få noga för det.
Nej. Jag tror fan min fassa, han är omskuren, men det är nog av andra anledningar än...
Han var för trång helt enkelt.
Ja, jag tror det.
Greger har kvar sin.
Vet jag faktiskt inte. Det skulle jag gissa på att Greger har kvar sin förhör.
Nu kommer han vara den näst mest önskade personen att du ska intervjua.
Men djungelfeber, det första gången jag stötte på det begreppet var ju då filmen Jungle Fever av Spike Lee.
Ja, och då har du sett den, för jag visste att han har gjort den. Men handlar den om en vit person som är ihop med en svart person?
Ja,
ja,
det gör det.
Är det en svart man och vit kvinna? Eller tvärtom?
Jag kommer inte ihåg exakt. Jag skulle nog gissa att det är svart man, vit kvinna som liksom är den huvudromansen. Men det kanske, det var väldigt länge sedan jag sa det. Det var på 90-talet. Så jag har vaga... Och jag minns inte den som... Den bästa Spike Lee-filmen som... Jag har ju sett om till exempel Do the Right Thing väldigt många gånger.
Jag tror bara att jag har sett Do the Right Thing och... vet inte, 25 timmar eller så här.
Ja, rätt, båda är rätt bra för att vara Spike Lee-filmer. Men jag tycker han har gjort mycket bra. Ett tag så såg jag allt han gjorde. Sen hoppade jag av efter ett tag.
Så lite imponerad över att han blev så stor.
Ja, alltså han...
Han sitter alltid... jag vet att han alltid har liksom... Han är ju liksom New York Knicks Jack Nicholson som alltid sitter... Liksom, vad fan heter det?
Courtside,
ja. Mm. På Lakers-matcherna. Och så är Spike Lee samma i New York. Liksom.
Och han är arg och
superarg och skriker åt alla. Mm.
Men jag tänkte på när Spike Lee... Jag sa ett Simpsons-avsnitt. För jag har alltid tyckt Spike Lee var bra. Liksom. Och trott att han var... att konsensus var att han var väldigt bra.
Mm.
Men då hade de bara någon scen. Jag vet inte om det var från... Liksom, Pärleporten eller him, det var något sånt där att de det var i Simpsons som sa the great and the maybe not so great.
Ja.
Och då var Spike Lee med bland dem maybe not so great för mig. Och det var nog första gången jag hörde honom lite så här, alltså ifrågasättas lite att han kanske, och nu gjorde du det igen att det sa, men var han så himla bra egentligen, eller är han, lever ju fortfarande och är förmodligen verksam filmskapare fortfarande. Men jag har alltid tyckt att han var, alltså så här, den första filmen då, She's Got Have It, jättebra.
Jaha, men så det var din första Spike Lee-film som du såg?
Nej, den första var Do the Right Thing.
Ja, eller hur?
Men sen så gick jag bak i filmografin liksom och kollade upp allt han hade gjort. Och följde hans filmskapande fram tills för ett gäng år sedan när jag kanske tröttnade lite.
Ja.
Så är det ju med många, jag följer ju inte Woody Allens alla filmer slaviskt heller.
Det går väl nästan inte. Han gör inte han två om året?
Ja, en om året ungefär. Mm. Så det går ju rent praktiskt. Men frågan är om man vill.
Om man borde hinna med det.
Ja.
har du sett senaste? Jag har inte hunnit.
Är du ett Woody Allen-film? En fan? Är du, inte om du är en film?
Alltså, min pappa älskade Woody Allen. Så att jag såg liksom
är
Woody
din
Allen.
Pappa död?
Han är inte död, nej.
Men han älskade Woody Allen.
Så är det. Jag vet inte han gör det längre.
Okej. Okay,
för jag har i alla fall inte hört någon tjata något om... jag tror att han ganska tidigt var en person som inte såg den senaste Woody Allen-filmen. Nej.
Han var inte en som hoppade av, för Woody Allen har ju haft lite olika sexskandaler.
Ja, men inget på grund av det, utan så där liksom vid Bullets Over Broadway eller någonting så hade han kanske till och med några år tidigare.
Mm.
Han hade inte uppdaterat sig på honom. Men då kommer jag ihåg liksom, jag såg liksom den där, liksom, vad heter han? Bananarama, heter den där? Bananarama, heter den där? Han åker ner och om jag kommer inte ihåg om han blir eller kämpar mot någon sorts liksom, sån här bananrepublik-diktator.
Jag är inte säker på om jag har sett den Woody Allen-filmen.
Och så är det någonting som heter, vad heter den? Heter den någonting, någonting om livet. Han bland annat, jag kommer ihåg så himla mycket att han är en sån, han spelar sin ängslig spermie som har så här prestationsångest precis innan någon ska liksom skjuta sig ut.
Det är allt du någonsin vill att veta om sex.
Jo, så, jo, så skulle det kunna vara.
Fråga om. Det är en väldigt lång titel. Jag tror den dök upp någon gång där, när vi diskuterade vad är den längsta filmtiteln ni känner till. Då stod det mellan allt du någonsin velat veta om sex men varit för rädd för att fråga om och engelsmannen som gick upp för ett berg och ner för en kulle. Eller vad den heter.
Ja.
Och de kortaste...
Så, han gick upp för en kulle och kom ner från ett berg.
Kortaste stod det kanske pi eller g. G för gemenskap.
Då fuckar upp den då.
Lite för, men pi, om man bara skriver den ett pi-tecken så är det en väldigt kort filmtitel.
Det är absolut. Så är det ju. Jag får säga. Jag kommer att det finns en ganska rolig scen när han köper porr i den där allt vill jag fråga om sex.
Det minns jag inte.
Som en sorts omvänd version av när Greger köper porr i Nile City.
Inte min mammas sambo Greger.
Nej.
Jag trodde att du skulle komma
med lite inside information.
Eller mest
det klassiska, klassiska YouTube-klippet
på Greger. En rolig callback.
Nej, du vet, när han är så... När han liksom
jag har
köper...
faktiskt inte sett så mycket Nile City. Det var lite av min revolt att tycka att Nile City, det tänker inte jag kolla på.
Ja, för att nu kommer inte riktigt ihåg hur gammal jag var när den kom.
Lite har liksom... historien har gett mig rätt nu att det var en himla många program med Galenskaparna som var bra och Nile City som var dåligt.
Men jag minns Nile City som jättebra. Jag missade liksom Glenn Killingen.
Men kollar man om det så är fortfarande...
Det är fortfarande piss, eller då? Nej.
Om du kollar om Nile City idag, alltså nu baserar jag det på vad kompisar som gillar Nile City, då säger man att det håller inte längre.
Nej.
Men kollar man om himla många program med Galenskap, då håller det fortfarande. Ja,
det var skitbra. Det var faktiskt jättebra.
Så antingen var jag bara rebell eller så såg jag några sekunder och var finsmakare och kunde döma ut det som piss redan då.
Jag älskade Galenskaperna, Aftershave. Men efter, jag gjorde misstaget, vilket man aldrig ska göra, vilket är väldigt tråkigt för de som lyssnar nu, att höra liksom sina idoler tala. För jag kommer ihåg att jag såg, han var intervjuad någonstans.
Claes Eriksson,
frontman. Ja, det var just den här liksom... Jag hade inte fattat att han såg sig som en sån himla knivskarp satiriker.
Nej, det är tramset man är ute efter.
Ja, och just ja, men det här då att... Ja, men jag vet, de gjorde den här hajen, va, som handlade om börshajar. Ja, precis. Ja. Och just det där då att filma en person som har en väldigt, väldigt stor juppinalle. Att det är liksom... Att han klappar sig i axeln för den liksom... Alltså vad heter det? Ras, vad heter det? Vad är man brukar skära sig med? Fast man ska inte skära sig.
Rakhyvel.
Rakhyvelsvassa satiren. Det var.
Rakbladsvassa.
Rakblad, såklart. Hyvel. Det är ingen som skär sig på den. Men... och så att han var så lite bitter på något sätt.
Jo, jag läste en intervju med honom i... Filter tror jag det var.
Ja.
Där hade också den här bitterheten blommade ut till fullo.
Och jag är också på väg dit nu.
Är du bitter?
Ja, med mina liksom CSN-skulder och den här jävla double black.
Ja, alltså... Jag skulle mer säga att du irriterar dig på små saker i vardagen som Larry David. På ett charmigt sätt. Snarare än att du har en bitterhet över din karriär liksom, och ditt erkännande bland kritikerna. Som då Claes Eriksson heter han, va?
Vad är det för erkännande han vill ha? Han var superpopulär.
Han klagade mycket om att men till exempel när det var någon tidning som hade listat liksom, svenska humormilstolpar. Så hade ingenting han hade gjort varit med.
Det var orättvist.
Mycket orättvist. Men jag kanske... hade nog ändå tagit med en klackspark. Alltså så, om jag varit Claes Eriksson. Jag hade tagit på mig en lustig hatt. Ett par skojiga glasögon. Gjort en galen min. Och sen så hoppat ut genom ett fönster och landat i en soptunna.
Ja, och de för att verkligen visa dem.
Nej, nu tänkte jag bara att vara tramsig. Alltså så här klischébilden av... Eller så här, min önskemål om hur han hade varit. Men känner du dig bitter över din karriär och liksom att och hur media har bemött dig och sådär?
Nej. Nej. Jag tycker jag blivit väldigt väl bemött.
Ja, men det är ju skönt.
Ja. Oförtjänt väl.
Du tycker att du borde...
Men jag tycker att jag har haft det jävligt lätt. Liksom.
Men tror du inte, om du inte hade haft... Din psykiska hälsa tänker jag ändå sätter lite käppar i hjulet för din karriär. För det är många som anser att du är Sveriges roligaste person. Men ändå är du inte Sveriges mest kända komiker. Och jag tänker att det är så här, hade du svarat lite mer på mail,
ja.
Dykt upp lite oftare, inte varit en strulpelle, så kanske du hade varit där.
Ja, fast när jag har de här perioderna då jag liksom är det bara liksom inte jag liksom inte kan ta någonting, då ett SMS blir liksom en katastrof för mig. Då när jag väl liksom kommer ur de perioderna så går jag igenom alla mina mejl.
Ja.
Inte mejlen nu, för det går liksom inte. Men ja. SMS och Messenger och sådana saker.
Okay. Hur långa är de perioderna?
Det kan vara på några månader.
Okej, okay. Och då känner du dig... Är du deprimerad då, eller stressad? Eller hur,
ja, jag skulle inte säga deprimerad, för det är verkligen att det är att överdriva. Liksom. Mm. Jag är inte glad. och sen så är jag liksom oerhört trött och ångest... fylld och stressad och har dåligt samvete, mår dåligt bara. Men i alla fall, då går jag igenom de där. Och jag tror aldrig att jag har att jag missat det där stora mejlet eller någonting.
Nej, men vad jag tänker då är att eftersom om till exempel, alltså branschen är ganska liten och snacket går ju.
Ja.
Att det kanske är mer så här att du har inte svarat på sms och mail och Nej. Meddelanden och kanske så här, okay, du var bokad där men hade glömt att du skulle ha ditt barn den veckan och ställer in liksom såna att då till exempel att de sitter på ett möte på parlamentet och så vad tänker vi om Jonathan Unge?
Ja.
De säger, men jag har hört att han ska vara extremt strulig. Så därför skickas alla det där stora mejlet.
Men då, jag har bara trott att det är sådär, säg som Jonathan Unge, om han är ju extremt strulig, så han måste nog ha en egen chaufför. Så har jag alltid trott att någon tänker.
Så nu tror jag ändå du skojar lite. Eller så här, du förstår ju ändå att det skulle kunna vara lite så. Alltså så här, att det skulle kunna vara, alltså inte bara i just de här stora sammanhangen, men även i, för att det är ju mer så att din talang är så pass stor att du får bokningar och sånt trots att du är så strulig. Liksom.
Ja, det kanske så det är då.
Men att om du inte hade varit det så kanske du hade varit Johan Glans idag.
Men grejen då med Glans att han är bara väldigt bra på att hålla tider.
Det är inte så att Glans är roligare än vad du är. Det är bara det att han är bättre på att svara på sms. Han är bättre på att hålla tider och dyka upp. Inte avboka och så vidare. Det är det enda han har på dig.
Jag har fått för mig att Stellan Skarsgård, att hans liksom, får man ändå säga, imponerande karriär. Att den beror på att han är väldigt bra på att hålla tider. Och är ganska trevlig.
Ja, men trevlig är du också. Men så finns ju där Woody Allen-citatet 50% of success is showing up.
Ja.
Som du kan få höra.
Ja, just det. Och där är ju liksom Stellan Skarsgård.
Du tänker att han är bra på att dyka upp?
Ja, men jag tror liksom för att jag tycker att han dyker upp i så konstiga liksom platser. Man liksom slår på någon konstig liksom Steven Spielberg film till exempel. Och sen är det Stellan Skarsgård en liten roll i den. Och så, och man kanske kollar på den här filmen som det snackades så mycket om för några år sedan. Good Will Hunting. Jag sa för några år sedan.
Ja, det var för att framkalla komisk effekt.
Ja, precis. Då, det är ett skämt med tiden, så att säga. Nu ska jag inte skriva folk på näsan. Tro mig när jag säger det här. Då har Stellan Skarsgård en liten roll där. Då måste det ju vara... Det kan ju aldrig ha varit så, förutom möjligtvis i de här norska filmerna han har gjort, att någon har liksom specialskrivit en roll hos Stellan Skarsgård. Utan det är så här... Nu har vi liksom, vi har Robin Williams nu, va? Han är självmordsbenägen.
Han är Benne.
Ja. Och ganska krånglig.
Ja.
Så att jag orkar, nästan andra, nu måste vi ha någon som är väldigt bra på att komma i tid.
Ja.
Och då bara, Men du, Stellan Skarsgård, han kommer alltid i tid.
Ja.
Och så är ganska trevlig.
Plus att jag tror att han, alltså att show up, att dyka upp också kan vara att se till att vara rätt man på rätt plats.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Jag kommer ihåg att jag hade en diskussion för någon vecka sedan med min kollega och kompis Anton Magnusson.
Ja.
Och han, vi pratade lite om han, liksom, när han var tonåring så drömde han om att bli filmskapare, liksom, regissör, filmregissör, manusförfattare. Men han är inte det idag.
Nej.
Och han snackade om att han hade gått på myten om att, alltså när man läser historier eller hör skrönor om liksom folk, så var det så här, och jag råkade bara vara rätt person på rätt plats. Ja. Att det är sådana liksom tillfälligheter. Och så, och då, ja, blev jag upptäckt på stan när jag bara liksom skulle köpa en kaffe.
Ja.
Men så sa han att när han, det var kanske när han hade lärt känna mig eller andra som han förstod att man måste se till att vara rätt man på rätt plats.
Ja.
Att man ska skapa de här tillfällena själv när man kan bli upptäckt. Mm. Att
han har bara suttit och fikat hela tiden.
Ja, det är kanske också lite av en undermedveten bekvämlighet som man lutar sig tillbaka och säger så här, ah, jag vill bli upptäckt. Det är det enda sättet man kan komma någonstans i den här branschen. Mm. Liksom.
För det måste vara så. För att nu har jag aldrig jobbat som heter kastare.
Ja, någonting.
Jag har aldrig jobbat med casting.
Nej.
Jag har aldrig jobbat med casting. Nej. Men om jag försöker sätta mig in i det yrket och hur de tänker, så har jag så himla svårt att känna så här, fan, den här är ju en perfekt jävla roll för Stellan Skarsgård.
Du kan inte tänka det.
Nej, vad skulle det vara för någon roll?
Vad var han sen? Alltså, Thor? Nej.
Ja, han spelade någon forskare där i Thor då.
Alltså jag...
Han gör ju det alltid bra. Eller? Liksom, eller...
Alltså varför skulle du inte kunna ta in honom?
Jo, men jag ska inte säga så att den här är perfekt för Stellan Skarsgård.
Nej, just Stellan Skarsgård har jag väldigt lite relation till.
Ja.
Alltså jag har alltså aldrig... Jag har inte sett så mycket filmer där han har haft en stor roll som jag kan minnas.
Nej.
Så jag har liksom knappt tänkt på honom.
Jag såg en
men varför är du så fixerad vid Stellan Skarsgård?
Jag tänkte ganska mycket på honom.
Uh-huh.
Jag såg en jättebra dokumentärfilm som handlade om en kvinnlig casting-tjej.
Alison Jones.
Mycket möjligt.
För jag tycker att jag tycker alltid att...
Är det här något som folk säger ofta?
Vad? Alison Jones?
Att jag har sett den dokumentärfilmen.
Nej. Det var bara det att jag har, alltså jag noterade att Att det var en tjej som jag känner lite grann som heter ett liknande namn.
Och sen så
noterade någon gång när jag såg casting by Allison Jones. Och sen så bara sa jag det, fan, hon har ju castat i stort sett allt. Och sen så dök upp, men så nu senast jag sa Simma Lugnt Larry, Kirby Enthusiast. Då var det casting Allison Jones.
Om det är hon, för den där filmen jag handlade om, det är mycket mer att hon fortfarande är igång, det är hon säkert.
Kirby, senaste säsongen är pur färsk.
Ja, för att liksom, vad den handlar om var då att hon har ju tillsatt liksom varenda stor roll under liksom Hollywoods guldålder där på 70-talet.
Okej, det kanske... Jag vet inte om hon... Det är mycket möjligt då att hon lärde känna Larry David redan på 70-talet.
Ja.
Men, och att hon kastar för... Vi har sett väldigt mycket risiga komedier.
Ja.
Och där brukar hennes namn...
Det låter inte alls som det är hon.
Ah, okay,
men och det var liksom mycket... Jag tror att själva filmen handlade om att de som gör casting, de borde ha en kategori på Oscars, för att de är så otroligt viktiga.
Mm.
Men hon till exempel, henne tror jag tror aldrig att hon har suttit och tänkt så här: fan, vad Stellan Skarsgård vore som klippt och skuren i den här rollen.
Nej, alltså jag tänker att, alltså, vilken är Stellan Skarsgårds mest kända roll någonsin? Har han haft
Bombi Bitt
och jag.
Mm. Den enfaldiga mördaren kanske.
Är han huvudrollen då?
Ja. Vad jag menar är att jag tror att han är en habil skådis som får väldigt många välbetalda jobb för att han är väldigt bra på att hålla tiden. Alltså den poängen som jag hade i den första meningen. Så jag håller med om att den här ranten, att det blir mer av ett cirkelresonemang.
Mm. Ja, men det kan mycket väl vara så att han är hyfsad. Och sen så får han jättemycket roller för att han är så jävla trevlig och bra på att hålla tider och pålitlig.
Mm.
Och så tycker jag ofta, alltså, det är många som får fördelar på grund av det.
Mm. Och det är väl bra.
Det finns många som får nackdelar för att de inte är det.
Ja.
Och du är väldigt trevlig, lite strulig.
Mm.
Thanos fotas.
Mm.
Både strulig och otrevlig ibland.
Mm.
Och han kan ju vara jätterolig på scenen.
Ja.
Men han har ju inte ens nått till din nivå av brömmelse och rikedom.
Men han dyker inte upp och har en dålig attityd.
Ja, exakt. Men när han var med så är han ju rolig på scenen. Liksom.
Jo, men då är det för sent.
Usel attityd. Jag vet inte om han är dålig på att dyka upp i för sig. Men jag skulle nog säga att han är strulig. Liksom. Alltså det är mer så att... man försöker boka honom och han blir arg redan vid första frågan. Så här, när om då Anton eller Albin skriver, vill du uppträda på specialisterna Comedy Club?
Ja.
Han tar det som en förolämpning.
Ja, och sen kommer han inte. Då blir det svårt. Stellan måste ha ett snack med honom.
Vem?
Stellan.
Så...
Men så tror jag också om resten av pojkarna Skarsgård.
Mm, att de är väldigt fast...
Jag tror att alla är ganska trevliga.
Ja, men
möjligt.
Sen är det också Alexander Skarsgård är väldigt snygg.
Ja, han är väldigt snygg.
Så han har ju fått fördelar via det.
Sen Skarsgård har ju antytt att de har små penisar.
Att hela släkten har små penisar.
Ja.
Mm. Det syns ju inte så tydligt på film. Så nej, det kan inte påverka...
så han var ju tvungen att påpeka det då.
Mm. Men det kanske kan skapa ett mindervärdeskomplex som gör att man vill komma långt i sin karriär för att kompensera.
Så kan det vara. Men du, Stellan Skarsgård är, i min familj så är han ett... Vi har liksom några så här, liksom, du vet, återkommande skämt.
Mm.
Till exempel så är ett väldigt återkommande skämt i historien om... när min mammas morfar skriker, vem har tagit min snorre? För att han står i bokhyllan och letar efter Eddan då.
Ja.
Mm. Det är en sån här grej som man...
Komisk missuppfattning.
Ja, och då är det så att man berättar inte den historien, utan man kanske bara under ett julbord skriker det då.
Ett chanukka-bord.
Ja, eller ett chanukka-bord då. Som Malmös kändaste jude får jag väl upprätthålla den lögnen. Och man skriker då bara vem har tagit min snorre. Och alla kan ju historien. Och det blir ju, alltså, folk blir ju galna. Liksom.
Ja, du behöver bara säga... du behöver bara gå till Q:en. Och så vet folk... Min mamma brukar berätta en rolig historia om det fenomenet. Mm. Då handlar det om fångar som satt och liksom inspärrade. Och de berättade roliga historier för varandra. Mm. Och till slut så hade de ju hört dem upprepade gånger, alla historierna. Så då började de numrera dem istället. Så att de, alltså från... Och så kunde de bara säga så, 24. Mm. Och då började alla avskarva för att de tänkte på historien nummer 24. De visste exakt vilken historia det var. Mm. Och sen så sa någon 96. Och då höll på folk dö av skratt. Så varför skrattade du så mycket om det? Ja, den hade jag inte hört.
Bra. Asbra historia. Jag har hört den tidigare, men den är väl värd att berätta en till.
Vilket nummer ska vi ge den historien? Så att man bara kan... Det kan få nummer 96 då.
Ja.
Det kanske var den historien som var 96 då.
Ja, kanske. Jo. Och ett annat då, förutom då vem har tagit min snorre, så är den här, jag vill bli tagen på ett seriöst allvar.
jag skrattar inte för jag hade en liknande cue. Då var det en serieförläggare. Ingmar Bengtsson tror jag det var som hade sagt i en intervju. Det var underbart att bli tagen på allvar av äldre killar. Och det tyckte folk i seriebranschen var kul för att det var en sexuell antydning. Ja. Tagen då, som sexuellt tagen på riktigt stort... Ja.
Men det här jag tror att det är min mor som har gjort intervjun med Stellan Skarsgård. När han var ganska ny. Jag undrar om det var liksom runt Bombibit. Eller om det var lite senare. Kanske var lite senare. Och då är det på sätt, det är ju då, ja, det är en kaka på kaka.
Han säger,
jag vill bli tagen på ett seriöst allvar.
Ja.
Ja.
Han vill inte bara bli tagen på allvar, han vill bli tagen på ett seriöst allvar.
Ja.
Det kan ju också bara vara en slapp felsägning.
Men i vår familj har det varit dum, pretentiös skådis.
Vilket river hem störst skratt. Vem har tagit min snorre eller jag vill bli tagen på seriöst allvar?
Alltså... Vem har tagit min snorre? Den kan man ju liksom skrika ut när som helst. Att bli tagen på orelaterat. Jag vill bli tagen på ett seriöst allvar. Ska helst komma i en kontext där det liksom bara... boom! Och så har man hela rummet. Liksom.
Jag vill bli tagen på min seriösa snorre. Skulle du kunna göra en mashup? Och eventuellt skulle folk tycka det här finurligt. Eller så hade du bara tyckt att nu försöker han vara speciell. Det var inte roligt.
Precis. Men jag är kanske lite färgad då av liksom att det finns liksom, i familjen så finns det en ganska nedlåtande inställning mot Stellan Skarsgård då. Baserat då på att den här unga mannen var lite pretto en kort
och
sekund.
Sa lite fel.
Och sa lite eller, fel eller kanske
eller
bara. Ja, precis. Och så har ju, så där blir det ibland. Mamma hade intervjuat Arnold Schwarzenegger någon gång. Och tyckte att han var så jävla otrevlig och vidrig. Så att vi var förbjudna att se på Arnold Schwarzenegger-filmer.
Jaha.
Så jag såg Terminator 2 först i vuxen ålder.
Så förbudet kom efter Terminator 1? Eller?
Det måste det ha varit det då.
Jag tänkte på det när du pratade om filmen Hajen som visste för mycket.
Ja.
För det var en av de första gångerna jag var i Stockholm. Då var vi, jag tror kanske du är bekant med den här familjen. För den judiska communityn i Sverige är ganska liten. Men min mammas, frågan är om det är hennes kusin som är René Hirschfeldt Barb Jonsson. Henne känner du kanske?
Ja. Hon, jag vet inte om hon fortfarande, men ett tag jobbade hon som förläggare på Rebena Sjögren.
Var inte det hennes dotter?
Jessica just
Hirschfeldt.
Ja, självklart. Ja. Just det. Och så här, Jonathan, vad heter
Jonathan. Det var han som... Jonathan.
Han har lovat mig ett par läderskor.
Han jobbar med skor nu för tiden.
Ja, har inte tagit röken av.
Men jag kommer ihåg att jag och min brorsa, storebrorsa då, var några år äldre än Jonathan.
Ja.
Och han tyckte nog det var lite coolt sådär när det kom lite äldre killar.
Ja.
Och han försökte imponera lite på oss.
Ja.
Vid något tillfälle så visade han hur mycket Levi's kläder han hade. Och kom in så här, Levi's caps, Levi's byxor, Levi's tröja, Levi's. Och vi tyckte det var rätt roligt och brukade citera det efteråt. Och, vi hade mycket citat, för han var rolig, han var lite kaxig. Och så, han hade även... Han satt även och berättade en väldigt lång historia i baksätet på bilen då, under det här Stockholmsbesöket som gick ungefär så här. Ja, vill ni ha en rolig historia? Ja, okej. Okay. Ja, det var en lejontämjare som skulle då presentera en föreställning på en cirkus. Och så kom han in på scenen och sa: Välkom. Mer vågade han inte säga, för han var så rädd för att lejon skulle äta upp honom. Välkom. Och aha, där började vi förstå då att Jonathan hade bara han kanske var 8 när han drog där.
Ja.
Men vi förstod då att han har bara improviserat den här historien. Han ville liksom ta plats och berätta en rolig historia, men han hade ingen historia. Nej. Så han improviserade den här om lejontämnaren, och sen så märkte han att när han kom till välkodelen så började jag le lite. Och då fortsatte han att upprepa välkod. Och min brorsa viskade till mig så här: Simon, skratta inte, då kan han bara fortsätta. Och då så blev det så förbjudet, så då började jag skratta åt hans välkå. Och då fortsatte det väldigt, väldigt länge till med bara: välkå, välkå. Och det har blivit en klassiker också i vår familj. Min brorsa skrev välkå på sin dörrmatta vid ett tillfälle. Det var en kompis med efter att ha hört den här historien som spelade in ett oändligt meddelande på sin telefonsvar med bara välkå. 8 av 10 gånger jag öppnar dörren och någon kompis kom, så säger jag välkom.
Men har ni fortfarande kontakt med dem?
Min mamma har nog det. Jag kan nog ha dem jag vill. Jag var på någon middag hemma hos dem för ett tag sedan.
Ja.
Så jag har lite kontakt med dem. Men vi tyckte att han var väldigt rolig.
Men var han 8 år då när han körde den här Levi's caps, Levi's jeans,
då var han nog Levi's kanske 13 kanske. Ja. För då var han lite äldre.
Ja.
Men just för att vi träffade honom någon gång då när han, då var han kanske också 8. Då kom han först upp på ovanvåningen där vi satt och sa: tjena, är någon som vill ha en läsk? Då sa vi nej tack.
Men är det här 13 år?
Nej, det här är nog 8.
Det är 8, okej. Okay. Men vilken värld!
De som vill ha läsk, så sa jag nej tack. Och då spänner han blicken i oss. Säger, halsa. Att det skulle vara lite coolt då, att man fick halsa läskflaskan. Och sen så börjar han prata om... vet du vad en ninja är?
Vänta, nu hånar vi en jätteliten pojke.
Och... Och min brorsa var ganska intresserad av japansk kultur. Men då ville höra Jonathans beskrivning av ninja. Jag kommer inte ihåg, han sa, det är någon som är, de är grymma på karate, sparkar och så. Och sen så då så skulle vi äta på Klock, den snabbmatskedjan som fanns.
Man gick dit ibland, det var äckligt. Det var äcklig mat, men man gick dit för de visade... vad heter den där katten som jagar en... Tom och Jerry.
Tom och Jerry, ja.
Det kommer alltid vara ett sånt himla jobbigt val för mig. Det här låter kanske som ett ilandsproblem. Men när jag, så ska jag gå på McDonald's och äta gott? Eller ska jag gå till Klock och äta äckligt? Men få se tecknat.
Jag tänkte inte på om det var gott eller äckligt. Jag tyckte det var ganska så kul att gå på. Det var ganska sällan jag fick äta snabbmat i den åldern. Jag bodde ju inte i Stockholm ens då, så Klock var rätt ovanligt. Men vi käkade på Klock. Och då så visade de... trailern för Hajen som visste för mycket på tv-apparaterna som fanns i Klocklokalen. Mm. Och då var det en rånare med rånarluva i trailern som sprang liksom från ett bankrån, tror jag. Och då sa Jonathan: det där, det var ninja. Och det är också, det har vi också citerat ett varje gång.
Men herregud, alltså, Jonathan Hirschfeldt står liksom för 80% av alla era familjesayings.
Ganska många av dem. Alltså inte 80%, men jag skulle säga kanske 5.
Ja.
5% av... Alltså vi har det är ett kartotek. Alltså det är väldigt brett spektrum av klassiker i min familj.
Ja.
Kanske beror rätt mycket på att jag har ett bra minne liksom.
Ja.
Och att jag blev uppmuntrad av att min bror, alltså alla i hela min familj drar de där grejerna. Kanske inte min farsa, men min syrra och framförallt min brorsa, kanske ibland min mamma också.
Mm.
Men vi har ganska många, det är ganska många andra barn som sagt roliga saker som man citerar liksom.
Men en överlägsen majoritet, Jonathan Hirschfeldt.
Han kanske bär den gula tröjan, så att säga. Där kom en sportreferens, väldigt ovanligt.
Vad var det han sa? Sa han, vet ni vad en ninja är eller? Vad sa han?
Det där, det var en ninja.
Ja, men innan han kom upp till er.
Jo, då tror jag han frågar.
Vet ni vad en ninja är? Levi's keps.
Och när han var i Skåne så sa han även då hade han skulle köpa en glass då i kiosken i Hjärup. Pop-up tror jag det var. Eventuellt hade de bytt namn till Calippo. Så här var det den anekdoten. Att Jonathan kommer hem till oss i Hjärup där vi bor då. Och säger så här, här i Skåne här säger man att kola. Jag ska köpa en pop-up. Och så frågar han i kiosken så här. Vad vill du ha för smak? Vill du ha jordgubb eller kola? Och jag bara fattar inte ingenting.
Jag tycker att historien är ganska bra.
Ja, det finns ju en anledning att de är made to stick. De har ju fastnat i vårt medvetande.
Jag minns honom mest att jag jobbade med honom på Glämsta ett år.
Det är judiska sommarkollet.
Han är väldigt svår på tjejer.
Svår på vilket sätt?
Betyder inte det att man har ganska lätt för tjejer? Eller att man gillar tjejer? Han var en tjejtjusare.
Han var en tjejtjusare, okej. Okay. Ja.
Och så hade han extremt veringade tröjor från Acne. Alltså,
det låter lite sexigt. Det
är oerhört.
Man visar både att man har råd med att köpa det dyra märket Acne och man visar mycket hud.
Just det, han visade liksom bröstmuskler.
Ja. Är ni jämngamla? Eller?
Nej, han är ganska bra mycket yngre än vad jag är.
Hur gammal är du?
Jag är 39 snart.
Ja, då är vi lika gamla. Eller jag är 39 nu. As we speak.
Ja. Du är 78. Så.
Ja, och du är 70...
79, kanske 79. En av de mest omtalade årskullarna.
Vilka mer 79 har vi?
Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag bara för mig att det går bra för oss.
Jag kan inte komma på så många 78. Liv Strömqvist, 78.
Ja. Ni har några.
Ja. Serietech. Ja, Aron Flam är väl 78
ja,
också?
Ja, precis. Det finns en 3-4 där.
Ja. Jag kommer ihåg när jag var serietecknare så var det 73-orna. Som var då liksom David Liljemark, Daniel Ahlgren, Åsa Grenvall, Mats Jonsson. Det var...
Jo, för jag kommer ihåg en historia om dig som jag... Har jag tagit upp den med dig?
Jag vet inte. Det beror på vilken historia.
Jag kommer ihåg... Jag vet inte, var det senaste gången vi snackade och sen så... tog jag upp att Ola hade blivit illa behandlad av dig och din podd. Och sen så utmynnar det mer ut att Ola hade varit bakis och lite Thanos Fantos. Thanos Tottas.
Ja, det tror...
Förlåt, jag är bara jättedålig.
Det tror jag. Thanos Fotas.
Ja, förlåt. Det var ingen härstatnik. Det var ingen kompetens.
Jo, men så var det ju att Ola var med i arkivsamtal.
Ja.
Framförallt mina lyssnare blev sura på Ola för att han hade varit dryg. Och de skrev då på sociala medier att han var en dryg person. Och han kände sig lite utsatt för näthat.
Just det, precis.
Så var det. Och jag och Ola har pratat ut om det i arkivsamtal efteråt.
Ja, okej. Då är det vatten och blod. Men jag får mig att när jag talade med... Om det var med Ola, så kom en historia upp som jag vill... Jag kommer inte ihåg om jag tog upp den historien.
Nej.
Men det är du och någon till, kanske till och med två till, som jag tror var i ett tidigare rapband. Ni är på en Finlandsfärja. Och ni har inga pengar och ni är jättehungriga. Ingen har några pengar. Alla är jättehungriga.
Hittills så vet jag inte vad du talar om, men vi fortsätter.
Så sitter ni då i er kupé, eller vad det kallas, hytt. Alla är som sagt superhungriga.
Ja.
Men det är ingen som har pengar. Och då drar du fram en pizza. Och så äter du hela den pizzan. Utan att bjuda någon. Stämmer detta?
Jag har inget minne av det här. Var skulle det här... Vem är det Ola Söderholm som har berättat det här?
Jag vill inte nämna namn.
Var skulle jag dra fram en pizza från?
Du hade Finland? Lite pengar.
Jag har köpt en
pizza på Finlandsfärjan. Du sitter där i den här kupén då. Folk är svinhungriga.
Jag har inget minne
så av det. Så äter du hela pizzan.
Inget minne av det.
Är det så att du inte har minne av det? Eller att du är liksom en psykopat och därför har inte ens reflekterat över hur sjuk det är?
Antingen så är det ena eller andra. Antingen så har jag gjort det här utan att ha reflekterat över hur sjukt det är.
Ja.
Eller så är det bara rent förtal.
Ja.
Och att jag aldrig har gjort det. Jag har väl liksom... Nej, men jag har blivit lite mer givmild och empatisk på gamla dagar.
Ja.
Men jag tror nog att... Om det här hade varit en rättegång så hade jag hävdat att det finns mycket luckor i berättelsen.
Ja.
Och mycket saker som framstår som osannolika.
Ja.
Till exempel om man åker Finlandsfärja.
Ja.
Jag tror eventuellt man skulle kunna köpa en pizzaslice på en Finlandsfärja.
Mm.
Men jag tror inte att man kan köpa en hel stor rund pizza som på en pizzeria. Jag tror inte de har på så här pizzaugnar.
Nej, du är din egen, vad heter han? Johnny Cochran.
Jag har missat den referensen.
Jag vet, han kanske inte heter så exakt. Men det var, jag försöker syfta till han som var försvarsadvokat för OJ.
Mm, okej. Okay, ja. Så där, redan där tycker jag att det luktar påhittad historia.
Ja.
För att det är en orimlig grej att man skulle köpa en hel sån rund kartongpizza eller att jag skulle tagit med en sån och dra fram den ur min packning.
Fast nu ser jag dig stå i den här rättegången med den lilla pizzaslajskartongen och så kommer med en stor pizza och bara... It doesn't fit. Man kan tänka att om det
eller
var så...
eller om det hävdas då att jag har tagit med en pizza från en pizzeria från Torra Land. Och då jag tar med min väska som jag vanligtvis går runt det. På. Det är också it doesn't fit.
It doesn't fit. Och sen så kommer det fram att du har liksom tvättat den i 90 grader innan.
Väskan. Nej, det är ju... Där tycker jag det är orimligt. Och att jag skulle åka Finlandsfärja med... Jag vet inte vad det är för rap. Jag har bara varit i rapduos innan också.
Mm.
Du sa att det var tre pers.
Nej, jag sa att en eller två. Okay, jag visste inte. För att det här är ju inte en förstahandskälla som talar. Det är
och
ju en fjärdehandskälla.
Jag tror om det då i mina gamla... till exempel min första rapkonstellation.
Ja.
Där får man också ifrågasätta trovärdigheten. På grund av att... Kalle Törn då i Las Palmas han tycker väldigt illa om mig nu för tiden.
Och men den som berättar historien tyckte ju också illa om dig.
Så jag tror nog att det är smutskastning.
Mm. Men du sa också där att du har jobbat på din givmildhet.
Mm, det stämmer.
Ja.
Jag har kanske varit lite snålare innan. Att det kan ha varit så här att nu för tiden när jag tar upp en ask sockerfria pastiller av märket Läkerol. Så frågar jag alla i rummet i sällskapet. Oftast.
Ja, för att någon har lärt dig det.
Mm. Sockerfri pastill. Också för att jag vill göra folk glada och jag vill vara populär.
Mm.
Jag vill inte framstå som snål eller otrevlig. Så därför så erbjuder jag. Jag skakar asken, säger sockerfri pastill. För det mesta till alla som jag ser, som jag känner runt omkring mig.
Mm.
Tidigare kanske jag typ en Läkerol, tog in den i munnen, la ner den i väskan.
Ja.
Så på det sättet har jag jobbat med min givmildhet.
Jag har en manlig släkting i min ålder ungefär.
Mm.
Och han plågade djur som barn.
Mm.
Vilket är ett så här, klassiskt tecken på att man är...
Psykopat
va?
Ja, det kanske det.
Så då kommer jag ihåg att hans mamma...
Jag plågade myror som barn.
Ja, men det gjorde jag också. Men det insekter räknas inte. Mm. Men då kommer jag ihåg att den här personen får typ mörda katterna och sånt.
Mm.
Och då kommer jag ihåg att hans mamma gick omkring... Hon berättade att så här, varje gång det regnade så gick de ut och så räddade de sniglar.
Mm.
För att han skulle liksom lära sig att få empati för djur på något sätt.
Okay, yeah.
Man var liksom tvungen att lära honom empati.
Mm.
Och så har det kanske varit med givmildhet för dig.
Ja, så kan det ha varit.
Ja. Det blir men... jättebra att du har jobbat på det.
Jo, men det är det. Jag tror jag har blivit bättre. För att när liksom, mina nyare kompisar, som till exempel Anton Magnusson. Nu vet jag inte om han säger det mest för att vara snäll. Men jag tog upp det med honom så här, alltså, jag kan vara lite snål. Han sa, jag har aldrig märkt sådana tendenser från dig.
Vad fint.
Jag tror, men du hörde pizzahistorien från Ola Söderholm.
Nej, jo.
Nu är det ännu en gång du startar en skitstorm riktad mot att han har förtalat mig. Han har smutskastat mig. Han har släpat mig i smutsen. Som E-Type uttryckte det. Han har knullat mig. Och det kommer han förstås till svars för. Det här kommer inte, ingen pissa på mig ostraffat.
Nej.
Det ska Ola Söder vara jävligt klart för sig. Ifall det inte är nu en smutskastning. Man börjar misstänka dig lite i det här sammanhanget. Att det är du som har något, att du vill sätta
ner till Ola. Det finns något som liksom, som skärs, det... som har skrivit sig mellan oss. Liksom. Något,
ja, men det är ändå
som...
nu att du på ett passivt, aggressivt sätt vill att jag ska... bli arg på honom och utsätta honom för någon form av hämnd.
Fast jag var med att jag tänkte att jag skulle kanske sätta dit dig lite.
Att det här med pizza så. Men det, du behöver mer bevis.
Jag gick ju in där som en idiot och så hade jag liksom uppenbarligen...
Men var hade Ola fått några uppgifter ifrån?
Jag vet inte om han direkt efter podden ringde din gamla rapkollega.
Va?
Nej, du
spelade in en podd med honom när han pratade.
Nej, det här var ingen podd, så det snackade bara.
Okej.
Okay. Nej.
Han bara berättade så här, Simon Gärdenfors, jag har hört det här om honom. Och så berättade han om att...
fast med liksom med glatt humör.
Det skulle kunna vara, så här att någon av mina gamla rapkollegor säger så här, ja, Simon, han... Nu bara föreställer mig att de kanske säger något positivt först. Men han är en sån som skulle kunna göra en sån här sak.
Ja, så skulle kunna vara.
Ja. Och sen så skulle det också kunna vara någon av mina rapkollegor då som inte riktigt, som har ett avslappnat förhållande till sanningen också.
Ja.
Som bara för underhållningsvärde hittar på den historien.
Men jag tycker du var lite... jättebra advokat. Jag liksom hasplar ur med den här liksom förtalshistorien. Mm. Och det är bara ett, jag har aldrig varit i en grupp, jag har varit i en duo. Mm. Så att, var får du den tredje personen ifrån? Du är ju tvungen att förklara den tredje personen. Mm. Du hade det där med att man kan inte köpa hela pizzor. Och då sitter ju där i skiten då. Och då, hur skulle den ha fått plats i fickan, etc, etc. Så jag tyckte att det skötte det bra. Det är väl lite där vi är.
Hur har du själv med din givmildhet? Skulle du säga, alltså är du exakt på med eller i svenska mått mätt, är du lite snålare eller lite mer givmild?
Om du frågar Simon Svensson så är jag dumsnål när det kommer till exempel att köpa grejer. Alltså om jag ska köpa någonting som
men
köper...
Men är givmild det gentemot andra?
Jag tycker att jag är givmild.
Du är mer givmild, du är över genomsnittet.
Det vet jag inte.
Okay.
Alltså jag tror till exempel aldrig att jag har gått minus på en julafton.
Då är du ju inte givmild.
Nej, okej då.
Men eller så har du bara fel.
Men jag har liksom börjat ge liksom att jag kanske liksom att jag har att
det, vänta, det var en dubbel negation där. Du har aldrig gått minus, du har alltid gått plus alltså.
Ja.
Och därför har du fått mer än vad du givit, därför är du inte givmild utan
just,
du
är... andra sidan, det behöver inte betyda att jag är snål. Det kan vara så att jag bara har jämfört med mig extremt givmild mor till exempel. För jag gissade att det är min mor som drar hem. Liksom,
men man märker ändå vem som har Leif Silbersky-genarna av oss två. När du ska försvara dig nu så kommer du med argument som skälper ditt eget case.
Nej, men vadå? Jag tycker ändå liksom att allt är ju en kontext och sådana saker. Jag använder rätt ord, tror jag.
Ja,
men jag har liksom börjat liksom ge present som kanske är 1000-kronorsklassen. Är det mycket? Är det givmilt?
Ja, det tycker jag. Mm. Speciellt om det inte är till ditt eget barn, utan till någon annan. Nu vill jag ha ett exempel på presenter du har gett i 1000-kronorsklassen och till vem?
Min mor fick en täljd, heter det?
Mm, när man har täljt någonting.
Domherre.
Jaha. Det, varför kostade den 1000 kronor?
Det kostade mer, den kostade typ 1 500.
Och varför köpte du den till henne?
För vi gick förbi så här, fan heter det, svensk konsthantverk eller sån här, som ligger på Nybrogatan. Och så sa han, den där skulle jag så hemskt gärna ha, den tycker jag är så fin.
En täljdom här.
Och då tänkte jag, då lade jag det på minnet och så köpte jag den.
Okej.
Okay. Jag kommer ihåg att jag blev väldigt chockad när att den kostade 1 500. Det hade jag inte trott liksom, för det var ju trä liksom. Och så försökte de också sälja på mig honan också.
Mm.
Som då är en väldigt mycket tråkigare färg. Och så kommer jag ihåg att jag sa att nej, men jag tar bara herren då.
Okay,
yeah. Och så skrattade jag lite åt honom, för att jag var lite sur över att det var 1 500. Mm. Att lycka till med att sälja den där.
Mm.
För det är ingen som kommer lägga 1 500 på en domherrehona.
Så du tror att den fortfarande
Jag tror fortfarande står där. Mm. Undrar om jag ska gå dit och kanske få lägga ett bra pris på den.
Mm. Så du är inte så givmild att hon i år får honan också?
Jo, men jag får ett bra pris för
honom. Hur mycket är du beredd att ge?
700.
Inte givmild. Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal.
Fan.
Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Jon Tanunge.
Fullbordat samtal.
Min klippare Marcus Blomgren, som under namnet Marcus Brumgren driver Sveriges minst uppskattade Instagram-konto. Missa inte det.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.